A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Hej och välkomna till det här sprillans färska avsnitt av Kamratpodden 4 meter. Mm.
Och vi har ju hållit på och gidrat hit och dit om att borde ändra namn och sådär för att vi har krympt.
Ja, just det.
Du och jag blev kortare. Mm. Men jag var och skulle förnya Alex pass på passpolisen häromdagen och då tänkte jag ska mäta mig. Så jag gjorde det som man ska ha tog med skorna. Mm. Sträckte på mig och mätte. Mm. Fortfarande 2 meter och en halv centimeter.
Här, fistbump. Då tror jag att du leder med mig, kan jag säga.
Mm. Men vi är fortfarande över 4 meter.
Ja, exakt. Men såvida jag är 1,99,5 så är vi fortfarande 4 meter.
Jag tror att vi är nog 4 meter och en halv centimeter då. För jag tror du fortfarande är 2 meter.
Ja, det är jag inte säkert på att jag är.
Alltså, jag vet, men det där är en självbild man går runt och bär på. Mm. Att man är så gammal.
Mm. Men sen är det också lite grann olika under dagen. Eller hur? Man vaknar väl lång och sen sjunker man ihop.
Ja. När det här var klockan 23 på kvällen.
Oj.
Jag skojar bara. Nej.
Var det såhär kombinerad passpolis, bowling och disco? Passpolisen, du var ju Globen, eller hur?
Ja.
Det är roligt att Globen är så himla så nöjes, så att till och med passpolisen anpassar sig. Så det är förnya ditt pass, kolla på Liverpool Everton och spela shuffleboard. Och sen så har de det vanliga liksom kranutbudet, så det är kanske då Norrlands guld. Och sen kanske det är den här Three Chips och IPA. Mm. Mm. Det är samma överallt nu, känns
det. Och det har blivit mer en inkörsport för IPA. Passpolisen i Globen. Vi provar det där IPA ändå. Mm. Men det är alltid lite party där. Mm. Passpolisen är ju demokratiskt. Det finns ju få liksom saker vi gör så över klassgränserna som att gå och förnya vårt pass. Det är ju fortfarande ett ställe där man sitter i ett väntrum som på posten förut.
Ja, när posten och banken inte längre finns fysiskt så är kanske passpolisen då. Det är gemensamma rummet så.
Men det är också det där med nummerlapp, går fram till en person som sitter bakom glas. Och liksom.
Men är det som morgondagens män kommer att säga, så här, som vår generation sa, att ja, men när jag gjorde lumpen va, då fick jag se ett tvärsnitt av samhället, förstod liksom olika människotyper. Att framtidens män kommer att säga så här, ja, men du vet, när man skulle hämta ett pass va, då fick man fostrades va, som medborgare och människor. Man såg olika typer liksom.
Ja. Det är så. Det är inget skämt.
Det är inget skämt.
Men var annars?
Nej, alltså jag skulle ju säga så här. Kollektivtrafiken, det finns väl en och annan banker som åker tunnelbana. Men det är ju, skulle jag säga, rätt mycket så här working class heroes.
Jo, men det är precis så. Kollektivtrafiken
finns det medelklass också såklart.
Jo, men det beror också om man åker tunnelbana från Gullmarsplan klockan 7.30. Ja. Då är det en typ av människor på tunnelbanan. Och åker man klockan som jag, ofta 9.15, då är det en helt annan. Då är de här liksom män i 55-årsåldern med designerrockar och svindyra hörlurar och jätteliten hund. Mm.
Men kanske kommer med en ganska utsvängd liksom så här rock och ganska så här stora utsvängda byxor och sen ganska korta strumpor och så jättesnygga sneakers och keps.
Ja.
Eller hur? Och sen en liten väska.
Ja, och så tittar man på ansiktet. Från... Det var en farbror
Melker. Ja, precis. Jag tänker så här, när jag tänker på en sån kille så tänker jag kallskuret. Han har en sån designer-vib.
Ja, han har verkligen det. Men har inte han liksom också lyckats med det där, konservera den här grejen med designer-vib och smörgrupps-vib samtidigt på något sätt? Alltså det var ju, på 90-talet så blev det ju så här jävligt hippt att gå runt i BP-keps och börja med någon slags så här krystmarodören estetik som blev hipp.
Han kanske har landat i det.
Han pikade där, och det gjorde nog vi också på ett sätt. Jag går fortfarande runt och tänker att det ska se lite slafsigt ut, vad snyggt. Så här, fan vad man tänker mycket på det. Mm. Jag har en liten kris nu. Modekris.
Berätta om din modekris.
Rocktiden har gått över. Det är nu 10 grader varmt ut. Och jag passar så jävla bra i rock.
Ja, men är det någon som passar i rock så är det du.
Tack.
Det är väl kanske bara han, den här i barn, den här pixieboken, han som har en jättestor rock. Vet du vem jag menar?
Nej.
Nej. Det är en man som går omkring med jättestor rock. Som, det är, och i rocken, det, är liksom, det döljer sig inte liksom godis och knark och sånt som man ska locka barn med. Utan det är massa, det, rocken är liksom en inkörsport till en massa spännande äventyr. Mm. Det är han och du.
Fan vilken kinky pixiebok. Den hade inte fått se sig ut.
Nej, och jag kanske återberättade den lite fel. Men det är bara mitt minne av den, att den här rocken var så, det var så stor. Den var så stor, så stor. Men det var fin. Det var liksom också, om du tänker att det är en... Vad hette han som tecknade den här serien? Albin, kommer du ihåg? Albin som...
Ulf Lundqvist.
Det kan ha varit Ulf Lundqvist som tecknade den. Aha. Men det kan också ha varit en Ulf Lundqvist liknande tecknare.
Han hette inte Ulf Lundqvist, men skitsamma.
Men vi vet vem vi menar.
Albin och Ludde, stor hum, ofta väldigt, väldigt rolig. Han gillade också bylsighet i sina bilder. Så han brukade liksom gravitationen för textilen neråt på något sätt. Så
här. Han förstod att tyg faller.
Ja.
Eller hur? Ja. Ingen kunde rita en, liksom, en äppelknyckarbyxa som Ulf Lundqvist.
Jo, det finns en
som vi tänker, alltså att han, som vi tänker att han heter.
Ja, ja, vad fan heter han? Lönn? Vad fan? Hur kan man glömma på det? Skit, och vi googlar inte.
Nej.
Men vet du en som också var väldigt bra på textilier och liksom hur saker och ting rör sig i förhållande till gravitationen? Mm. Parolin.
Parolin, ja.
Ja, ja. Otroligt bra.
Men det finns ett släktskap mellan Parolin och tecknaren bakom Albin.
Fan att jag glömt bort vad jäveln heter.
Men vi,
han dog ju för några år sedan.
Var det så?
Ja. Både han och Parolin är borta nu. Har ju ryckts bort.
Alla de här textilgravitatörerna inom svensk teckningskonst.
Ja, men nu dör ju alla gamla hjältar. Nu gick ju Lisa Larsson i tiden också.
Ja, verkligen. Vad är din relation till Lisa Larsson?
Det känns som att åka till Gustavsberg och se Gunnar Sträng i keramik.
Ja,
det är det. Det.
Ja. Men är hon släkt med Mimis släkt eller?
Nej, det är hon inte.
Den annan, för att...
hon heter Lena Larsson, hennes mormor.
Men Lena Larsson var hon som var, ja, men som möblerade folkhemmet typ. Alltså exakt. Hon hade gett inflytelserik kring inredning och design och så. Ja.
Hon, jag tror hon grundade NK Bo också.
Ja, just det. Okej, så de Larssönerna, döttrarna, var inte alls kopplade på.
Men det roliga är att jag som är ändå släkt med Lena Larsson blandar ofta ihop Lena Larsson och Lisa Larsson.
Man gör det. Ja. Ska vi ta en kort recap då? Men Lena Larsson, hon var då gift med Mårten, eller?
Mårten Larsson, ja.
Och han var då någon slags socialdemokrat, eller?
Nej, det var hans farsa, det var Yngve Larsson, borgarråd. Han var faktiskt folkpartist från början, men sen gick han över och blev socialdemokrat.
Han, dark side.
Ja, men han som fortfarande som folkpartist, så var det han som startade projekt tunnelbana i Stockholm. Just. Tunnelbanan är hans legacy och Hötorgsskraporna är hans, överhuvudtaget omdaningen av Klara kvarteren.
Ja, just det. Var inte Hjalmar mer ganska
involverad? Jo, storyn är så här att Yngve satte igång den här, som vi i släkten då säger, omdaningen av Norrmalm, som många andra säger skövlingen av Klara, men vi säger omdaningen.
Ja. Så där omgestaltningen av centrala Stockholm.
Ja precis. Uppfräschningen.
Uppfräschningen.
Eller uppfräschningen.
Uppfräschningen,
ja. Han hade väl lite sånt där talfel också, Yngve Larsson. Men vilket fall som helst, så han startade det och han tog första spadtaget till tunnelbanan och sen så anlade han de här 5 händelska trumpetstötarna, det vill säga Hötorgsskraporna. Men sen så tyckte han att det räckte. Mm. Och då tog Hjalmar Mehr över. Jag vet att Yngve tyckte att Hjalmar Mehr var lite väl hård. Det gick lite väl hårt fram. Han tyckte att han kunde tagit lite försiktigt. Så att först är det liksom folkpartistisk elegans och sen socialdemokratisk betongpolitik.
Ja, just det.
Men de där, det blir tufft att fightas mot internettrollen på Flashback när de börjar liksom skylla Yngve Larsson för att vara Hjalmar Mehr.
Ja, just det. Ja. Då får du gå in och förklara. Liksom, det här är två helt olika människor.
Ja, men det görs, kan jag säga. Det görs. Inte av mig, det finns andra liksom riddare, Yngve Larsson riddare i min släkt då, som ägnar typ 75% av sin vakna tid åt att ligga ute på nätet och försvara Yngve Larsson mot sossehatarna.
Just det.
Han var ju socialdemokrat på slutet, men
Var inte bara socialdemokrat.
Jag tror han var väldigt mot kärnkraft, vilket motsägelsefullt mot att han var socialdemokrat.
Just det. Men då har vi alltså nailat Yngve Larsson, och han var gift med Lena Larsson som var väldigt inflytelserik.
Ja, han var pappa till Mårten Larsson.
Ja, exakt, Mårten Larsson.
Och var gift med Lena.
Ja. Och Lena var en inflytelserik designer.
Möbeldesigner och framförallt heminredare.
Ja, just det, precis. Mm. Så att hon var en trendsetter på den tiden, kan man säga.
Sen var hon ju också jazzfantast. Så hon gjorde jättemycket program på P2 om jazz.
Okej.
Okay. Hon satt ju mycket och spelade Coltrane och Nina Simone och på, vad heter hon, skitsamma, Lena Horn och så här, på P2.
Men det här levnadsödet gillar man ju.
Det finns ju ett hus kvar efter Lena Larsson i Brantevik som Mimmis morsa och hennes syskon delar på. Och där finns det också en väldigt, väldigt bra stereoanläggning med två såna här golvfasta Carlson-högtalare och den bästa jazzsamlingen söder om Simrishamn.
Och gud nåde den som håller på och rispar de vinylerna.
De rullar.
Ja.
De rullar.
Ja. Och så säger det, kan man också känna så här, nu kommer det här, och man vet precis när hacken kommer i skivan också.
Nu. Ja. Nu.
Shit, vad härligt. Alltså det sitter liksom på något sätt nästan i någon slags muskelminne.
Nej, nu. Okej, nu hoppar vi vidare från Sentimental Blues till på den här Coltrane-plattan, för där kommer mitt i sax-solo till andra satsen. Då blir det hack.
Mm.
För jag trodde att det var meningen. Jag trodde att jag lyssnade på Egba, men det var ju Coltrane. Jag trodde det var Egba. Det var fusionbandet. Egba.
Ja. Egba. Men, och sen så ska vi då säga också, Lisa Larsson är ju då en svensk keramiker.
Kopplad till Gustavsberg.
Ja. Och hon är men kanske mest känd för sina små figuriner föreställande djur och Gunnar Sträng.
Ja, och Palme. Hon gjorde väl regeringen liksom.
Ja, precis. Ja.
Eller makthavare i keramik, för en serie för Gustavsberg.
Gjorde aldrig Yngve Larsson eller?
Han liksom lämpar sig inte för keramik riktigt.
Är det så?
Nej, han var mer Giacometti-kompatibel. Alternativ Döderhultan kanske. Ja.
Men om det är någon som skulle... Men alltså så här... Okej, så här då. Per Albin, Lisa Larsson, eller hur? Erlander, Döderhultan.
Ja.
Eller hur? Palme, egentligen mer Döderhultan.
Alltså Jan Löv,
ja. Fälldin, det är nästan Lisa Larsson, va?
Ja, Fälldin är ju... Fälldin är extremt Döderhultan, ska jag säga.
Är det så? Ja. Men Ullsten då?
Och bra. Alltså jag tänker bara på EVK, alltså gamla skämtecknen EVK, som också jobbade mycket med gravitation i sina bilder.
Att han tänker mig att Ullsten kanske är lite mer Lisa Larsson ändå än Döderhultan.
Ja, alltså han...
Ja, men han har liksom någon slags...
Han har ju också samma frasering som...
Men du vet att man kan inte skapa talande keramik.
Jag vet, men när man försöker lyssna... Ofta keramiker börjar ju ofta med att jobba långt inifrån.
Precis. Hon kanske också sätter på Coltrane. Det vet man aldrig.
Hon var ju bebop-generationen. Hon var ju född 1932 eller sånt där.
Ja, fy fan, vad bebop.
Hon hade bebop legat utan pessar till bebop.
Det var inte. Hon hade börjat ett samlag med Pessar och plockat ut det demonstrativt mitt under pågående samlag till bebop.
Ja, men jag tror att Lena Larsson, alltså Lisa Larsson, tillhör de här brudarna som gled runt på jazzcaféer och talkade sig under armarna för att de inte skulle lukta svett. Så hade de så här svarta polos och så Pessar. Eller spiral.
Men vad tror du, det känns som att hon skulle kunna vara polare med Birgitta Stenberg.
Oj, oj, oj.
Eller hur?
Ja.
Men,
Sister Sister som vi kallar dem för.
Okay.
Birgitta Stenberg och Lisa Larsson. Det är staffligt. Ja. Nästan klippa bort.
Nej, jag tror inte. Jag vet inte, jag fattar knappt.
Okej, okay, ja, men då, det kommer folk göra.
Ja, okay. Men just det, då var vi på Lisa Larsson. Jo, vi måste gå igenom alla statsministrarna. Men då är det ju då efter Ullsten. Men då kommer ju Palme tillbaks, eller Fälldin och sen Palme och sen Ingvar Carlsson.
Jag tycker att när vi går igenom statsministern, nu kommer han snart som är väldigt Lisa Larsson-kompatibel. Men Ingvar är ju också, alltså, det är svårt att se honom i trä. Men det är han väl en Giacometti-figur då?
Mm.
Möjligtvis.
Ja, men Ingvar Carlsson kanske är Giacometti då. Nu kom jag på det. Francis Bacon igen. Utdraget ansikte. Så här. Eller hur? Den brittiska, vad ska man säga, väldigt så här, själs... Vad ska man säga, en modern munk kan man väl säga på det sättet. Att han målade väldigt för liksom...
När levde Francis Bacon?
Ja, den första Francis Bacon levde ju på 1500-talet. Filosofen, han som sa att kunskap är makt. Men målaren Francis Bacon levde väl mid 20th century.
Och alltså, så dog han av AIDS, va?
Ja, pass på den. Men det, han dog väl
dog alldeles för tidigt, ja.
Men jag skulle säga att, inte... att Francis Bacon, så att han var född, ja, men, nu gissar jag bara, men 1917 då, kanske. Och sen så att han hade sin prime samtidigt som, ja, men Jackson Pollock, alltså så här, mid 20th century.
Mm. Så. Det är 50-60-talet.
Ja, något sånt där. Eller 40-50-50-60. Okay. Ja, men okay, där någonstans. Mm. Men skitsamma. Men så det är Ingvar Carlsson. Mm. Sen då är vi inne på Carl Bildt.
Det är sån jävla EVK-are.
Ja, men det fanns, ja, men,
det, men, måste men, jag bara
det finns bara tre, det finns bara tre fack. Giacometti, Döderhultan och Lisa Larsson.
Giacometti.
Ja, Giacometti. Mm. Sen, jag behöver inte fråga om Göran Persson, för det,
nej,
är,
det är en Lisa, som Larsson. Lisa Larsson-fest.
Men det är inte alltid så att det är liksom rund är lika med Lisa Larsson, eller?
Jo, precis. För sen kommer ju, efter honom kommer ju Reinfeldt. Ja. Väldigt Lisa Larsson också.
Ja, men det tycker jag faktiskt. Ja. Att han är någonstans, ja. Och sen
Lisa Larsson-kingen.
Hej, Löfven. Ja. Också Lisa Larsson. Ja. Ja. Och sen har vi Magdalena Andersson. Också Lisa Larsson. Oh. Det är det faktiskt. Ja. Det är, för han är inte Giacometti i alla fall.
Jag tror att om det är någon av de här statsministrarna som har mycket produkter av Lisa Larsson hemma, så är det Magdalena Andersson också.
Okej, okay. Och så slutligen då, Ulf Kristersson. Banksy.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men annars då?
Alltså vi pratade ju om det här nu innan, att vi inte hade förberett något. Mm. Men då ska vi bara köra lite. Fan vad svårt det är. Ja, det är bra.
Men det är svårt och lätt. Jag hörde en intervju med Fredrik Wikingsson i Värvet. Eller något. Han gör ju en liten runda nu med hänsyn till deras nya film. Då, om Lars Hammar och Filip Hammars relation och så. Och då sa han att han ofta avslutade möten sådär med så här, vad händer i helgen då? Alltså så här, för att han på riktigt var intresserad av vad folk skulle göra i helgen.
Finns det någonting som är att berätta för mig vad du gör i helgen, så ska jag säga det vem du är?
Ja, men lite så kanske. Nej, men jag tror kanske att Fredrik, jag känner inte honom, men att man på riktigt är liksom, ja, men det är ju ett socialt smörjmedel att fråga vad någon gör i helgen. Men det finns väl också, man har, det är någonting, jag tror att man boostar sig själv genom att ställa den här frågan. För att ofta så är det någon annan som säger, ja, men imorgon så fyller min svåger 40. Och då har vi hyrt en båt på Södermälarstrand där vi då har caterat lite olika. Det är lite tabulle och lite sådana couscous-sallad. Man tänker, ja, den maten var inte så god. Men sen så kommer den till, ja, och sen har vi då, och sen är det champagne. Och så berättar de om dryckesbuffén och sådär. Och så tänker man, det där, vad härligt. Men kan jag, så spinner man vidare så här, undrar om den här svågen, om han kommer bli glad. Och kanske man skulle hyra en båt själv någon gång när man fyller jämnt. Eller kanske man, kul om man blir överraskad. Alltså, allting är bara... Det är nästan aldrig så här, jag ska få ett cancerbesked i helgen. Nej. För att så här, allt jobbigt är på vardagar. Man betalar räkningar, man går till sjukhuset och sånt på vardagar. Men på helgerna är det en slags fristad. Kanske någon som ska döstäda sin liksom gamla avlidna pappa. Liksom.
Det kanske också är en sten som faller från hjärtat att göra det.
Ja.
Men jag åkte bil hit. Nu är det fredag förmiddag och klockan var 9:30. Och då hade Petri redan börjat att ladda upp för helgen. Mm. Det var smyghelgstart. Alltså de spelade klubbmusik och höll bara på att kuttra om helgen. Det är som att fredagen har ju verkligen blivit en...
Fredagen har blivit en sån inkörsport i helgen på ett helt annat sätt än vad det var förr i världen.
Fan vad gubbe man är när man säger
förr i tiden, det var liksom inte så att man liksom på fredagen gick och tänkte på vad man skulle göra på helgen. Det var liksom inte så att man var jättepeppig och liksom, och redan så här, vi kanske trebläcket så här, pyspunkade upp den, liksom den första burkölen och sådär. Så var det ju inte alls förr, utan då var det mer så här att man liksom stoiskt så höll man sig liksom långt in på fredagskvällen. Och så kanske först på lördagen vågar man ändå hoppas på att det skulle bli någon slags helg. Så det är ju något helt nytt. Det är väl kontinentalt på det sättet.
Fan vad det ändå var skäms att jag sa så här att någonting har blivit någonting. Alltså det är så jävla.
Ja men vad fan, så vi, med andra
fredagen har blivit en ny lördag.
Ja, ja. Ja, vi sitter ju här på något sätt, ja. Hobbyspanar.
Ja men det är också tiden, lite så här så famlar efter någonting.
Jo men vad fan, det må ju vara hänt. Ja. Alltså det är, om det är någonting vi får göra så vill vi famla efter högstrån.
Verkligen, ja men herregud. Ja. Och vi tillåter oss att misslyckas. Och, ja, även här, alltså det kan säga att er som lyssnar att även här kan ett misslyckande ske.
Ja, precis.
Alltså ni tror kanske att det är så otroligt så högt i tak och att det är liksom bara helt lekfullt, men vi klipper ju hårt alltså. Och det är ju mycket gå ut i köket och snacka Anders skärpte nu. Ja, och så precis,
det kan vara en och annan lavett. Det kan vara en och annan sådär, du vet, som när man ska, det är på en livbåt och liksom det sitter någon, ja, håller på liksom och somnar av köld och liksom håller på och ramlar av hela tiden, och då får man liksom ge den personen lavett, även om det är liksom en jävligt snygg tjej, så får man ge den personen lavett för att liksom nu, det är life saving det här. Och på samma sätt så kan jag tänka i köket alltså, jag får ge liksom Anders, även om han är liksom en liksom prime time skitsnygg kar, så får jag ge honom en riktig lavett för att han ska vakna till och sådär, rycka sig ur sin törnrosa sömn.
Jag har faktiskt varit med om det där en gång. Just när jag jobbade på Stockholms improvisationsteater så hade vi en föreställning. Mm. Och då så var det en snygg tjej som jag var jävligt kär i som skulle kolla på den. Vilket gjorde mig helt så här, jag var ju rätt bra. Alltså jag var ju rolig och spontan och snabb och liksom jävligt fri. Men allt det där bara försvann sen. Wow. När hon satt där. Då var det Janne Berg, en kille som
typ satt. Han är ihop med hon Hanna Olsson, hon är Aftonbladets höjdare får man säga.
Men han tog mig åt sidan under pausen och typ så här gav mig två lavetter och bara skärpte nu, vad fan håller du på med? Nu kör vi. Och då gick det mycket bättre. Och, men just det med att man tappar helt tillgången till sin spontanitet och att det blir, man måste gå av från sidan.
Nej, men att man blir självmedveten på ett sätt som man inte ska vara, alltså när man kör stand-up eller improv eller sådana här, det bygger bara på att man är helt skamlös och filterlös på något sätt.
Ja.
För att det ska bli bra.
Ja, exakt. Fan, men du råkar inte ut för det ibland att du ser någon i publiken. Men första gången Ida såg dig köra stand-up.
Nej, men jag har inte det att jag är nervös. Men däremot motsatt, att hon är nervös. Mm. När hon ser mig, alltså hon vet, hon kan ju liksom intellektuellt säga, men fan, jag vet att du är duktig och att du alltid levererar, men hon tycker ändå att det är jobbigt att kolla. Så det innebär hon kollar inte så ofta på mig.
Nej.
Men det är helt okej. Alltså det är inte så att jag känner att jag får min bekräftelse ändå.
Ja, men
så att, men så att hon har liksom, så att det är liksom mycket, mycket bättre än att hon ska sitta och vara lite nervös och så ska jag bli lite nervös för att hon är lite nervös. Då är det bättre att hon inte är nervös.
Ja, men det där är ett sunt förhållande.
Ja, på ett sätt, alltså, det bygger på att hon är ärlig med det också.
Ja.
Men det är ingen biggie så, men det är bara så det har blivit så.
Nej.
Men sen, jo, men om det är något stort så där så kollar hon ju. Men på spåret på TV har hon inte haft några problem att kolla, så att det är väl kanske mest stand-up då.
Tror du att det skulle påverka dig om hon satt i studion på spåret?
Lite kanske, men inte så mycket. Men det var ju vissa tävlande som hade med, jag vet, minst två tävlande som haft med sin sambo eller man eller kvinna så på spåretinspelningar. Och ja, men det skulle jag ju inte jag ha, men det är väl också rent praktiskt att så här, man åker ner till Göteborg några dagar och så har man små barn, ska de vara hos någon mormor då liksom?
Ja, just det. Du måste kanske, ja precis. Men det är väl inte heller, du är ju inte supersocial mellan inspelningarna, då sitter du och läser dina Excel-program.
Ja, eller ute och springer på Hisingen eller käka lunch med Marie bara för att liksom peppa ihop oss som lag. Så. Nej, men sådana grejer tycker jag ändå, det blir inget bra.
Nej. Men jag, när jag började med stand-up så då hade jag och Mimmi varit ihop i 10 år, men det dröjde många år innan hon fick se mig köra. Och då minns jag att jag var ganska...
Ja, okej, okay, på din...
Så hon kom till en mund då, tror jag. Ja. Och jag tror att då hade jag kanske kört i 3 år. Och hon hade ju hört alla skämten hemma. Och sagt att de var tråkiga. men då minns jag att jag var lite sämre än jag brukar.
Sa du det till henne då? Jag var lite sämre idag på grund av dig.
Så det är helt omanligt att hålla på så.
Ja, jo, det är sant. Ja, kanske.
Ja. Nej, jag vet inte vad jag sa faktiskt. Ja, men det där tycker jag är någonting som jag bär med mig i väldigt mycket, så att jag kan bli väldigt dålig på det jag gör när jag blir självmedveten. Inte bara stand-up eller improvisationsteater eller podda, utan även jag jobbade på ett projekt för 5-6 år sedan var det. Och där jag kom in som en hypad författare. Mm. Så, nu jävlar, du. Det här, vi har den här killen.
Skulle du rädda projektet?
Ja, men inte riktigt så, men jag skulle ta det en nivå till. Ja. Jag tappade allt. Jag tappade det fullständigt. Alltså. Ja, ja. Det var jävligt jobbigt.
Men var det kraven då? Eller på något sätt du kom in med liksom att folk förväntade sig någonting av dig?
Ja.
Du vill alltid komma som en doldis och liksom komma in någon slags lucka sådär. Men det kan du, alltså när det gäller, jag tänker i alla fall när det gäller barnböcker, så kan du kanske inte göra det riktigt längre. Alltså om Anders Barring släpper en ny barnbok, så kanske den tiden är lite förbi. För du har ändå så här gjort barnböcker, julkalender och film och allting sånt där.
Ja. Nej, men alltså ja, men det handlar väl också lite om hur de, för här var det två författare som inte kunde hantera. Alltså jag tror det nästan var härskarteknik från deras sida, att de höll på och liksom giddrade så jävla mycket om hur bra jag var. För vi hade träffats och gjort en annan grej ihop, spånat på ett koncept, och så hade en av de författarna slängt ut en idé, och jag hade sagt såhär, det bästa vi kan göra tror jag för att utveckla den här idén, det är bara att gå och sätta sig och skriva första avsnittet, bara pang, och så gjorde jag det, och de tyckte det var fantastiskt bra. Shit vad bra, det här var så jävla bra. Och det var ju för att jag sa, vi ska utveckla något, vi testar någonting nu. Jag bara skriver och hamnade i zonen. Och sen så, du ska in i det här projektet som vi håller på med. Och sen när jag kom in då så, ja nu kommer, ja, du, och vi har ett avsnitt där det är väldigt mycket dialog mellan två personer. Det ska Anders ha. Det ska Anders ha. Ja. Och jag vet, där var det snack om att jag bombade. Alltså.
Wow, okej. Okay, ja. Men det är lite intressant det där faktiskt. Nej, men
det var och det, jag kan fortfarande vara rädd för att det där ska hända liksom, att man ska komma tillbaka.
Men alltså det är inte helt orimligt att du hamnar i något sammanhang där du så här, i en manusgrupp eller i något annat sammanhang där du förväntas att du ska leverera.
Men det som är ganska bra i mitt läge är att jag kan ofta diktera vilka som är med i gruppen. Mm. Och då kan jag liksom välja bort.
Kan du safea med att liksom ta folk som kan skriva på riktigt så att du slipper?
Jag måste ta folk som är bra men inte bättre än mig.
Nej, okej. Okay. Det är på det viset.
Jag kan liksom inte plocka in Hans Rosenfeldt, Cilla Jackert och Karin Arrhenius i en manusgrupp. Utan det måste vara liksom... Är du med?
Ja.
För då blir det skit av det.
Men jag tycker jag fungerar bra oftast i en position där jag ska bara komma in och bara slänga ur med saker. Alltså bara spåna.
Ja.
Men sen, jag kan ju utveckla saker också, men jag tror det är bäst när jag bara sprider lite graser runt omkring och sådär. Sen fakturerar och går hem.
Liksom. Men du jobbar mycket på inspiration. Liksom.
Ja, ja, men också inspiration, men också sådär. Men jag märker nog också att jag är extremt beroende av, ja, men om folk tycker att jag är smart eller rolig eller på något sätt intressant, att det är en otrolig drivkraft. Alltså,
samma här. Alltså,
det är väl kanske djupt mänskligt. Det är kanske väl ingen som kan leverera under helt så här horribla betingelser. Liksom. Alltså, folk sitter i ett manusrum och bara, alltså det är jättedålig stämning och alla bara skjuter ner varandras idéer. Så.
Ja. Eller att de är som en så här, som jävla politbyrå liksom, och bara tittar på en. Och sen inom sig så bubblar det av glädje för det var så bra.
Ja.
Det, nej.
Men jag satt och skrev för Robbins på SVT. Mm. Men jag ska inte säga att det var liksom en negativ miljö, men det var ju, man fick ju igenom väldigt lite.
Var det så?
Ja, det var ju, men det var kanske 6 skämt per vecka i monologen som skulle in, liksom 6-7 skämt, och man fick ju väldigt sällan med skämt för att det var ju Robin och Johannes Finnlaugsson som skrev de flesta skämten. Och sen så skulle man spåna på lite andra grejer och, ja, men det var, jag tyckte det var ganska svårt. Så jag skulle säga att jag i andra sammanhang så kan jag vara betydligt mer spirituell och betydligt mer rolig, så det tror också handlar om lite grann vilket sammanhang som passar en som person så.
Verkligen, men det var det är liksom lite det jag menar också med att man kan välja vilka, om man har, jag ska sätta upp en manusgrupp, så kan jag välja, det är klart att jag inte väljer de som är sämre än mig.
Nej.
Men jag väljer ju inte folk som har så mycket respekt för så att jag inte kan prestera. Men jag menar, man, ju äldre man blir desto bättre kan man välja sina sammanhang. Jag tror också att man lär sig vara någonstans man är lite halt. Liksom.
Ja, just det.
Så att man undviker de här miljöerna som där man känner att fan, här kommer inte jag komma till min rätt.
Nej, men jag tror nästan att jag hade nog levererat bättre om jag hade haft lite sämre folk runt omkring mig, men som ändå bekräftade mig.
Ja, ja.
Än om det hade varit så här superduktiga författare som bara satt med någon slags skygglappar och tittade ner i manusbibban. Liksom. Mm. Men det är ju bara utifrån min position. Sen är ju frågan om slutresultatet hade blivit bättre. Men ja, det tror jag fan.
Ja, men fan, en jävligt viktig del av en arbetsperiod, en del av slutresultatet är ju hur man mår.
Men när man skriver humor, alltså det finns ju liksom inget som är mer plågsamt än man sitter och ska försöka komma på något roligt och det går trögt.
Mm.
Då är det nästan lika bra att bara skita i det. Alltså det är så här, att sitta och krysta fram roliga grejer. Alltså är man i zonen så är man på något sätt.
Ja.
Jag minns att jag och min kompis Magnus var i Paris någon gång. Vi skulle skriva grejer till en show, tror jag. Och men det var så här, vi hade liksom med oss våra laptops överallt och satt och bara liksom skrev, och det var kallt, minns jag. Det var så november eller något, och kaféen hade liksom ingen så här värme riktigt. Och de hade någon slags idé om att vi skulle ändå öppna dörrar fast det var november. Vi satt där och så här jättetjocka liksom, styckade tröjor och skrev med torghandlavantar och med så här jättestora laptops också. Sådana här konstiga PC-kloner. Som vägde så här typ 14 kilo.
Det låter som att ni satt så här extremt mycket trösklar för kreativiteten.
Så. Ja, alltså på något sätt, så här, jag ska inte skylla på Magnus, för det kanske var mitt fel också, men fanns någon slags idé om att vi skulle liksom, det skulle vara en skriva här istället för bara ja, men nu ser vi Paris, nu går vi på inte bara Lido utan också Moulin Rouge och ser kan dansöser och dricker champagne och så här, förlustar oss.
Mm.
Och så kom vi på en idé, så slänger vi ner den i en liten påse. Och sen så när vi kommer hem så har vi 10 idéer i en påse. Och det får vara det liksom. Det, alltså, men istället så satt vi bara knacka text. Det var en av de sämsta. Alltså det är ja, inget ont om Magnus. Han är fortfarande min kompis. Men det var nog...
Men inte din bästa kompis.
Alltså jag vet inte hur jag ska göra. Ska jag rangordna mina bästa kompisar?
Nej, skojar bara. Det var så roligt att du sa så här. Han är fortfarande min kompis. Ja. Alltså kompis. Jag har inte avkompisifierat honom.
Nej.
Men jag såg hans jävla pekfingervals där. Nere på...
Men jag tror nog att vi har ändå kunnat skratta åt det där också. Att vi, senare resor har vi nog varit lite mera, har det varit lite mera bara haft lite kul.
Den här gången tar vi inte med oss laptopsen, nu går vi bara på Lido.
Ja.
Men det är ändå en väldigt stark romantisk bild att dra till Paris och skriva.
Mm.
Men sen när du berättade sådär, så okej, man har det här på 90-talet, vi har gigantiska laptops, man ska släppa runt på den här 4 kilos stenen liksom, och sitta med torghalavanta på något café, lite för litet bord, så vippar så man får liksom vika ihop en servett och lägga under. Sen så kostar en kaffe, det var ju franc på den tiden, 60-70 franc säkert för en kaffe. Mm. För det är så här, men ni hade ju inte vett att sticka upp i liksom, ni satt ju inte i liksom Belleville, utan ni satt ju nere vid någonstans utanför Louvren på ett café och knattade på så här. Fan, vi vågar inte längre bort från Seinfloden, för där vet man inte vad som kan hända.
Ja, nej, men
tog ni inspiration från staden?
Från Paris?
Ja, stadslivet, gatulivet.
Nej, det blev nog ingen sketch som utspelas i Paris. Det blev nog inte faktiskt.
Sketchen i Paris.
Ja, eller så här. På Lido. Och till den här sketchen behöver vi också 10 kankan-dansöser. Känner du någon som skulle kunna vara med som kankan-dansös i den här sketchen? Alltså, man behöver inte dansa kankan, för det utspelar sig nämligen i omklädningsrummet efteråt. Så här. Du kommer in som en slags impresario. Okej, tjejer! Bra jobbat ikväll! Bara en liten grej.
Ja, men, fan, jag när ändå en del romantiska bilder av att åka någonstans och skriva.
Mm.
Kanske inte Paris just. Det känns jävla rörigt i Paris.
Mm.
Liksom, dyrt och rörigt och trångt och livligt. Men typ så här,
jag tänker att man åker och skriver på Mallorca. Alltså typ någonstans i mars-april när det är liksom tempererat.
Mm.
Så sätter man sig någonstans i en liten by som man kanske kan åka kollektivt från Palma. Så sitter man där och så kanske man tar bussen ner till Palma på kvällen och så tar man ett par glas och så går runt och insuper folklivet lite grann på de här perfekta stengolven som är, liksom, som är de här små gränderna i spanska storstäder.
Mm.
Som man bara, som, och golvet bara fortsätter omärkligt in då i kyrkor och butiker. Så vackert. Och sen, ja, så kanske man då... Ja, Gå på någon konsert eller,
ja. Sen så dannar på så ställer man klockan på ringning klockan 7, snusar fram till 8:30.
Tar en jättestark kaffe gjord i en sån här aluminium.
Och sen så kollar man mejlen och så tänker man en liten promenad.
Ja, precis.
Upp torget i den här lilla staden, det lilla patioliknande torget, och går runt. Det känns lite ensam kanske. Sätter sig och kollar sociala medier på telefonen. Går nära ett café med en wifi. Och sen så
det här är innan så här roaming, vad heter det? Förlikning eller
ja, exakt. Roamingen är fortfarande liksom, det kostar ett liv att lyssna på tider på Mallorca liksom. Det kostar liksom en 50-årsfest.
Ja,
att köra liksom tre låtar med Per Gessle och Micke Syd.
Och efteråt så känner man så här, var det här jag skulle lägga mina pengar på.
Ja. Ja, men sen så har man gjort det och var klockan oj, den var 13:30, då poppar du upp till lunch. En liten lunch, så att man så tar en paella, en sån här tortilla. God.
Ja.
Blev lite trött för man tog två stöl eller tubos de cerveza till den där.
Kaffe på det va, eller?
Kaffe på det och en liten konjak eller en brandy som du dricker på Mallorca.
Kanske man blir sugen på sån här liten sån här churro, sån här friterad deg.
Då
och till den kanske en liten jättegod kopp varm choklad.
Ja, kopp varm choklad. Så blir man sugen, då blir det så här omvänd manchis, man blir sugen på en joint.
Ja, precis.
Så tar man
och
så
funderar på, okej, vem här runt det här torget säger en joint? Så visar sig alla runt det där torget säger joints.
Vi trodde aldrig du skulle fråga, säger alla, fast på spanska.
Så man tar med sig den här jollen upp på balkongen och sen så sitter man där och bara zonar ut.
Titta på inflygande flygplanen Aeropuerto de Palma. Ja.
Sen är det så här, nickar till, vaknar, det blir lite mörkt. Oj, det är fan, det är dags att tappas nästan. Uh-huh. Man tar bussen ner till Palma, åker ner till Palma och strosar runt lite, men man har ju så här, köpt ett par semester såna Esprandillos som är typ ett par nummer för små, eftersom de gör sig bara upp till storlek 46, så vi får liksom
det är där.
Om det skulle vara du och jag så skulle vi liksom få trycka in.
En jävla klassiker, man går runt på den där. Mm. Köper plåster i en liten kiosk, sån här liten tidningskiosk.
Verkligen.
På Ramblan där nere. Det finns en Rambla.
Och där kan man också köpa liksom den lokala sporttidningen som kanske bevakar Real Mallorca.
Ja. Träffa fyra holländska affärsmän som är nere och man tycker att jag kan visa dem Palma. Jag har ju varit här förr.
Ja, precis.
Det vill säga igår kväll.
Så man kör en liten runda med dem. Då går man kanske på någon sån här pinchoställe. Ja. Kör lite baskiska tapas och det kan vara liksom en sån här botifarra-korv. Mm. Det kan vara både vit och svart botifarra och kanske någon med någon slags härlig skaldjurssallad och någon croquetas kanske. Ja. Så 4-5 tapas, tre små öl i sådana små kanjas.
Då skriker en av holländarna, we need shots. Shots. Precis.
Och då ner till hamnkvarteren kanske, och det är liksom det där, ja, men nattlivet har vi inte riktigt börjat än, men det står någon så här trött bartender där liksom i en bar som väntar på den stora anstormningen 03:30 när spanjorerna går ut och festar. Så det blir lite shots där och sen är man ju hungrig va. Och då blir det ju, då går man, då tänker man, ska vi gå och käka middag på restaurang? Nej, vi tar någon shawarma stånd istället.
Men då börjar man väl säga så här till de här holländarna också. Jag ska nog försöka hitta bussen hem upp till min lilla by. La Cornelia. För jag ska skriva imorgon.
Precis.
De har skrattar.
Oh, what do you write? That's so important. Så säger man att man håller på med en barnbok i en serie, barnböcker som är relativt populära
i Sverige.
Ja, och så frågar de, har de översatts till nederländska? Ja, inte än, vi jobbar på det. Förlaget, min utländska agent jobbar på det. Men de finns faktiskt i Tjeckien.
De finns på holländska om du pratar om klickers.
Ja, okay. De gör det alltså.
The Buff,
The buff. Alltså säger han någonstans.
Han översätter till han som inte kan engelska.
Nej, så bra. Den liksom också en liksom, det är som en sjuk paradox, en holländare som inte kan bra engelska. Men han, det är också så här, han som alltid blir lite fullare än alla andra i det gänget så. Men han är lite mer så här.
Men är du lite så här då, att om det är du, det handlar om att du är så här, det är lugnt, jag kan holländska.
Jag tänker nog det är lugnt, jag kan nog liksom ändå namedroppa tillräckligt mycket holländska specialiteter för att de ska tycka att jag är lite intressant. Ja. Men den här kvällen slutar ju då att man slaggar på en soffa i någon lägenhet som man knappt vet vems det är. Antagligen någon av holländarnas. För mycket damer blir det ju inte på den här resan.
Nej.
Men,
dagen därpå.
Ja, då tänker man så här, fan vad ska jag säga, ta bussen upp till byn. Fan, nu är ni ändå nere i stan. Så då går man och köper ett par badbrallor och en badhandduk, badlakan. Och går ner på stranden och lägger sig. Och så somnar man och vaknar. Fan också, liksom 4 timmar senare, helt rödbränd på ryggen. Så här, ska jag åka in liksom med detta? Eller så här, nej, jag får fan bara gå till en sån här liten kiosk som ligger längs med stranden. Och sen så köper man så här After Sun, så där smoothing lotion. Och sen tänker man så, det enda som kan hjälpa mig nu, det är liksom, det är ett par öl och några shots. Och sen är man på igen. Ja. Så att det är en väldigt inspirerande resa på det sättet.
Det är så här Stig Claesson fyller resa. Till slut har man glömt bort för den här byn man bor i heter. Man måste säga att där ligger passet och kanske mobiltelefonen är kvar där uppe.
Men det slutar med att man kanske ändå liksom aldrig återvänder, för att man bara blir kvar och så lyckas prångla sig igenom med liksom Las Aduanas, tullen där i, eller passpolisen på flygplatsen med något så här svenskt körkort, och bara åker hem och tänker, vad fan är mobilen? Det, liksom, det var ändå sprucken skärm. Vad är det som är viktigt i livet egentligen? Liksom, jag inte är det mobil och plånbok och visakort i alla fall. Nej. Utan det kanske finns andra värden i livet. Man åker hem och så börjar man om på ny kula. Ja,
och på mobilen så ligger det 18 sms. Fritte, ring hem. Lisa Larsson är död.
Vi ska runda av. Och det kommer vi göra som vanligt med en pluggus rundus. Jag kan berätta att Oslipat tuffar på. Fredagen, nej, den här veckan när det här släpps, då är det först Landskrona utsålt, Malmö utsålt, Lund kan man gå den 21 mars, kan man gå och se Elinor Svensson och Josefin Johansson på Mejeriet, det ska ni gå på den 21 mars, och sen 22 mars ska ni se Simon Kippen Svensson och Simon Järnfors, dessutom Desi Hetala och Henrik Proppen Fannqvist på Bondenbar. Biljetter till detta oslipat.com.
Och jag vill säga att jag har nu 2 böcker som ligger ute. Jag har dels Familjen Knyckerts och vänta. Och jag vill säga att jag har 2 böcker som ligger ute. Dels Vi är pirater, som jag och Per Gustafsson har gjort som ett litet sidoprojekt. Den har jag pratat om tidigare.
Väldigt bra bok.
Japp.
Jätterolig.
Och nu i dagarna så kommer Familjen Knyckerts och Papegojans öga ut. Och du som lyssnar på det här kan faktiskt beställa den direkt av mig om du vill. Då får du ett signerat exemplar hemskickat för ett okej pris. Hör av dig till mig på asparring@gmail.com eller 4meter@yahoo.com, så gör vi upp.
Men, precis. Det... Och 4meter@yahoo.com, dit kan man också mejla om man har några så här tankar kring podden.
Ja.
Om man har någon rättelse kring till exempel olika namn kan man skriva dit. Eller om man bara så här allmänt beröm. Fan vad, ni är min ö i poddarnas ocean till exempel. Ja. Kan man skriva. Det har en färdig formulering.
Det är ofta jag träffar på folk som... Jag träffar på en tjej vars ex-man är Patreon. Och han var väldigt nöjd med vår riffning på hans namn.
Okej, vad roligt, det glädjer mig. Ja. Men kul att hon och hennes exman har en så bra relation att de ändå kan fortsätta prata om det som betyder någonting i livet, det vill säga 4 meter.
om du också vill bli riffad på så ska du gå in på patreon.com.
Om du vill att ditt ex ska bli riffad på så gå in på patreon.com/4meter.
Ja.
Och det kan du göra. Du kan stödja oss med liksom 1 krona per avsnitt, 10 kronor, 5 kronor, någonting som du tycker liksom gör livet lite värt att leva.
Och med det sagt, ha en trevlig helg, Fritte.
Ja, vad händer i helgen då?
Ska jag åka på svågerhelg till Östergötland med mina svågrar och min bror.
Nämen.
Jo. Så det, men det mer, har jag suttit och hållit på.
Men mer om det efter den här podden.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.